Men det där måste ju vara supersvårt, för det blir någon form av bedömning där och då av förväntad livslängd och komplexitet i sjukdomstillståndet.
Jajamän, har inte gjort annat i hela livet. Det är det som är så fantastiskt med läkare.
Tur att det finns sådana som dig.
Ja, vi är rätt många.
Från vården.se, det här är Staffan Gustafsson. Välkommen till Utforska vården med Dr. Mikael. I dagens avsnitt reder vi ut det här kring en lika vård för alla. Och vad är egentligen en diabetesfot? Och nu när vaccinationen pågår för fullt runt om i landet, kan vi sluta tvätta händerna? Nu sitter vi här igen. Välkommen alla lyssnare och framförallt välkommen till min absoluta favoritdoktor, Dr. Mikael.
Tack så mycket.
Hur mår du?
Jag mår alldeles utmärkt, tack.
Då kör vi igång och börjar med prioriteringar. Och vem har rätt att få vård?
Den som behöver det mest. Det är behovsorienterat det hela och prioriterat. Så vi börjar med de som är akut hotade. Och vad man, där alltså sjukdom inte ska försämras och man måste göra någonting omedelbart. Och sen så finns det utredningar och second opinions.
Och du berättade för mig tidigare att det är lika vård i Sverige, men hur tänker man egentligen som läkare? För hur väljer man vem man ska ge vård? Det måste vara jättesvårt.
Alltså jag sysslar ju med intensivvård, så att jag har ju verkligen stått i de här riktigt, riktigt avgörande situationerna. Men det är mycket sällan som man prioriterar bort någon patient. Men vi kan börja med en skadeplats. Så kan jag bara berätta det. Att de tysta patienterna är de läskiga. De ska man ta på fullt allvar. Vi tar ju alla patienter förstås på allvar. Men har man någon som sitter fast och skriker, det betyder att den är vaken. Det betyder att den får luft. Så den kommer man tar tysta, stilla patienter. Det är de man först prioriterar. Vad det gäller i akuta lägen, så att säga. Och sen så försöker man ju verkligen undvika så att man ställs på sådana här omöjliga val. Att man ska välja bort något, hur man gör i förhållande till ålder eller någonting sånt där.
Men hur känner du, när du står inför de här valen som läkare, hur känner du då? Det måste vara jättesvårt för så här, som person.
Nej, dels har man ju ett väldigt professionellt förhållningssätt. Och det är extremt sällsynt att de här prioriteringarna krockar. Men det är ju det att välja rätt. Att ta den som behöver mest först. Som är störst hjälp alltså. Så att det är, sen efteråt kan man alltid fundera på det hela. Vad borde jag ha gjort? Eller vem skulle jag ha remitterat vidare? Och hur länge höll jag på med en utredning själv innan jag släppte ifrån mig och sånt där? Det kan alltid diskuteras, men det blir inte speciellt svårt i de flesta fallen.
Jag förstår. Ponera nu, när du har jobbat en lång dag. Hur känner du när du går hem från jobbet? Lämnar du Dr. Mikael där på sjukhuset och i vanliga Mikael? Hur tänker du?
Alltså, just för mig då, så är nog läkeriet en väldigt stor del av min identitet, eftersom jag har hållit på med det så länge. Men jag är väldigt bra på att släppa. Jag kan släppa nästan alla patientfall. Nästan, säger jag. Det är lite svårt med skadade barn eller donationsfall och sånt där som jag har kommit i kontakt med. När det inte går nästan att hålla det ifrån sig. Men annars så går det ganska bra att vara privat sådär. Men jag tillhör också den här gruppen som inte störs av att folk frågar på en fest om någonting. Jag har hört det här och det här och det här eller sådär. Sen om man drar ner kalsongerna och visar liksom hemorrojderna, det tycker jag väl, där får man väl dra gränsen. Det är lite läskiga skälet till att jag gör det är därför att många gånger är det ju en kommunikationsbrist. Min doktor sa det här, att röntgen visar ingenting. Jaha, då slår de inte på maskin eller vadå? man har inte förstått. Det visade ingenting. Jo, men det var just det gjorde. Det visade att det inte fanns en cancer i bröstet. Och det betyder inte att det inte visar. Ja, men han sa att det inte var någonting. Gång på gång så påvisar man det här med kommunikationsbristen mellan doktor och patient.
Mm.
Och den vill jag gärna vara med och överbrygga.
Intressant. Nu, sen vi såg sist har vi varit flitiga.
Ja.
Så att vi har ju nu gjort en nationell undersökning där vi har frågat 1000 personer från Ystad till Haparanda mellan 18 till 95 om deras inställning och kunskap om vårdsystemet. Och det här har vi gjort då för att vi ska få reda på vad man inte har koll på och vad man är intresserad av och vad man faktiskt vill veta mer om. Och du har ju en viktig del i det här, Dr. Mikael, för det är ju du som hjälper oss att svara på de här frågorna och reder ut begreppen. Hur känns det?
Ja, det är då spännande. Det är, jag vet inte riktigt vad det här innebär, men jag vet ju en hel del om vården och hur folk tycker och tänker om den. Så det ska nog lösa sig.
Ja, håll i det, då kör vi.
Ja, det gör vi. Ja.
Och i vår undersökning då, den här nationella undersökningen, så har det visat sig att hela 32%, alltså nästan en tredjedel av alla, vill lista om sig. De vill alltså byta vårdcentral. Vad säger du om det?
Det var ju dystert. Då är man alltså inte nöjd. Väldigt viktigt då att ta reda på varför man vill lista om sig. Vad är problemet? Är det något lätt åtgärdbart eller är det någonting annat?
Och 30%, det vill säga tredje person, de vet faktiskt inte hur man gör det sen. Det kanske du kan hjälpa till och reda ut begreppen kring hur man listar om sig.
Ja, det är bara att kontakta en ny vårdcentral. Det där kan man göra på några minuter. Både antingen via telefon eller med hjälp av datorn då, vilket som passar. Men det ska vara väldigt lätt att göra.
Och 23% säger sig också inte veta när man kan lista om sig. Och den frågan tänkte jag då ställa till dig. När kan man lista om sig? Är det liksom som i sport att det finns ett transferfönster eller hur fungerar det där?
När man vill kan man göra det. Man behöver inte motivera det och man kan lista om sig när. Men det finns ju ett litet problem. Det är olika i hela landet, men på en del vårdcentraler och en del läkare så blir listningen full. Och men man kan inte säga att neka någon till att lista sig. Men man har rätten alltså som vårdcentralschef eller anställd läkare att säga att jag kan inte ta fler patienter. Och det är någonstans mellan det optimala, men det beror sig lite på vilken inriktning man har, men någonstans mellan 1500 och 2000 per läkare då. Det finns några som har flera, men det är ungefär så. Och har man då så många som är listade, då kan man inte ta fler, utan då får man sätta upp sig på en liksom väntelista. Och så kan man lista sig för någon annan så länge. Eller om det är den här vårdcentralen till exempel har 5-6 läkare, så listar man sig på vårdcentral först och specifik läkare sen. Men jag skulle ju gissa då av alla de här nu som vill lista om sig att det vanligaste skälet, min bild av Vårdsverige är att det man söker mest är kontinuitet och förstod jag vad doktorn sa. Gjorde jag inte det så vill jag, förr i tiden fann man sig i detta och var missnöjd i decennier. Nu för tiden så tycker folk att nej, ja, då jag vill gå till någon annan. Och så utnyttjar man det där, men alla gör det ju inte.
Det är jätteintressant att du säger det, för jag ska faktiskt ta de topp 6 anledningarna som, ja, folk, som de här personerna har då nämnt. Men innan det så skulle jag bara vilja fråga till det här med taket som du sa.
Ja.
Och det kanske är en retorisk fråga, men handlar det om att om man får för många patienter så hinner man inte se alla? Eller hur fungerar det från vårdcentralens perspektiv?
Ungefär så. En sak är ju allmänna kontroller och sånt där, men har man sjukdomstillstånd, ett normalt tvärsnitt av Sveriges befolkning, så är den ju sjuk av och till, och då så ska man inleda någon behandling eller någon utredning. Och man kan inte hålla i 10 000 patienter. Man klarar inte av det, man hinner inte, det är för stor arbetsbörda. Det blir väldigt många patienter och låg kvalitet. Så att för att man ska, det optimala vet, det vet ju ingen vad det är. Men det är nog beroende på kapaciteten hos den doktorn och vilket sjukdomstillstånd som råder. Har man en unik koagulationsstörning så krävs det ju väldigt, väldigt mycket. Eller har jag en vanlig artros, båda är ju lika betydelsefulla tillstånden för den som har dem. Men så är det lättare att utreda, då har man mer regler kring det.
Och till det här hur man listar om sig, det vore ju tjänstefel för mig att inte ta upp att lite tips då till våra lyssnare. Det är ju självklart, gå in på vården.se, kolla upp de vårdcentraler som finns där du bor och sen så löser du resten därifrån.
Ja, det är precis, det är ju så det ska funka.
Vi frågade ju faktiskt svenskarna vad som var viktigast för dem när man väljer vårdcentral.
Ja.
Och det här är ju en fråga som du var väldigt tydlig med kontinuitet. Det vill säga att man ska få återkomma till samma läkare. Men vad tror du är liksom topp ett?
Jag tror det har med tillgängligheten i första hand att göra. Sen så beror det på om man har fått förtroende för en läkare eller inte. Sen så är det nog viljan att remittera, att komma vidare, skulle jag kunna tänka mig.
Nu läser jag innantill här, ja. så att det blir rätt. Nummer ett, den absolut viktigaste aspekten som man överväger då när man väljer vårdcentral är att de har den kompetens som passar mig.
Mm. Redan där kan man ju undra om
vad är kompetens?
Om patienten ens kan bedöma det. Nu kan inte jag sitta och bolla siffror tillbaka, men det är en väldigt stor grupp människor som tror att distriktsläkare inte är specialister. Och redan där har man missuppfattat hela systemet.
Jätteintressant. Och det visar ju också behovet av att förklara hur saker och ting funkar.
Ja.
Så att man ställer rätt frågor.
Ja. Och återigen, som vi har sagt, att och det får vi liksom rekommendera folk i, att kom nu ihåg att distriktsläkare och vårdcentral är specialister som gärna remitterar när de inte har den kompetensen längre. Men man kan mycket väl ha distriktsläkare som håller ihop en utredning, som håller ihop ett sjukdomstillstånd, men man tar hjälp, enskild hjälp i speciella fall kring varianter på sjukdomen, diabetesfoten till exempel.
Väldigt intressant på nummer två, på andra plats, då kommer in lite mer kanske mjuka värden och lite mer konsumentbeteende i hela, för det är faktiskt att det ska kännas personligt och välkomnande.
Ja, det tar jag till mig, det tror jag också. Det finns ju väldigt, väldigt kompetenta personer som är lite aviga, och då kan det uppstå konflikter.
Och det kanske kan ha att göra med det här personligt och välkomnande. Du var inne på det lite tidigare. Det handlar ju om att förstå vad det läkaren faktiskt säger.
Ja. Och då har vi hela spektrat, och det här är saker som är känsligt och svårt att prata om, som man inte får göra. Men jag förstår Olga från Ställdalen som är 84 år, om hon inte förstår språket. Att man alltså inte pratar många...
Hon har glömt sin latin.
Ja, eller att det finns ju alltså på en hel del glesbygdsmottagningar, så har man mycket vikarier och alla pratar inte svenska.
Och på tredje plats, där kommer någon form av närhetsprincip.
Tillgängligheten, precis. Ja. Ja.
Man gärna söker sig till en vårdcentral där man bor eller där man jobbar.
Ja, och det är självklart.
Goes without saying.
Ja.
Och först på nummer fyra så kommer kontinuiteten, att få träffa samma läkare.
Det är spännande, det undrar jag om det är, och jag kan inte säga emot det, men jag tror att det tilltar med ålder, kontinuitetsönskan. Det är jag nog rätt säker på. Yngre, rappa, snabba, den moderna människan är ute efter att få hjälp med ett tillstånd och sen är det bra. Mens en äldre person vill ha en kontinuitet i sin kroniska folksjukdom. Där tror jag att det finns mer att fråga om och undersöka för oss.
Men jag tar det till mig, så dykvis så tar vi upp det i kanske nästa avsnitt. Och när du säger det med kontinuitet, nu får jag bli lite spontan här.
Mm.
För jag läser ju på lite om hur vårt system funkar utanför Sverige också.
Ja.
Och i Danmark så har man ju fortfarande det här med husläkare. Att du har en familj som är kopplad till en läkare.
Ja.
Och det som de har märkt i fördelarna där, det är att det många gånger blir lättare att hitta ärftliga diagnos, sätta diagnos.
Ja.
För man vet att pappa har den här sjukdomen, då kanske barnet har det här och så vidare.
Ja.
Kan det ligga någon sanning i det?
Det lite grann kan det göra det. Nu är det ovanliga ärftliga sjukdomar och sånt där. Så det är klart att det, om man känner hela familjen, att det underlättar. Så att man har en insikt i hur det verkar. Så att det handlar ju mer om att man känner till mer än patienten. Många gånger så är ju sjukdomen, beroende på vilken den är nu, den är större än människan.
Och nummer fem, det handlar om öppettider. Att det helt enkelt ska passa in i mitt liv.
Där har vi tillgängligheten igen. Ja. Det är lite hur man ställer frågan. Mm. Nummer 5 och nummer 3 med tillgängligheten.
Ja, men precis. Och det kommer in lite sen på nummer 6 också.
Ja.
Men för mig, hur definierar du tillgänglighet? För i min värld så handlar det om att du ska kunna se en viss tid.
Ja, det är ungefär så. I alla fall jag ska kunna styra någorlunda plus minus 60 minuter kan jag tycka. Om det inte är akut förstås, men då är det något annat.
Och nummer 6, och det här är någon som jag tror kanske kommer öka med tid. Men det är att det ska gå smidigt att digitalt boka en tid.
Ja, det tar nog... Och där är också, vågar jag påstå, väldigt åldersbundet. Men med undantag, det finns väldigt datorkunniga 80-åringar. Men det är inte en stor grupp, inte. Men när jag hör det här, det är ju också, jag får ändå liksom, det är det fundamentala, det enkla. Jag vill förstå vad någon säger, jag vill ha tillgänglighet, jag vill ha kontinuitet. Och frågar om allt det här så kommer tredje plats bli andra plats och andra plats bli... Alltså, men det är fortfarande här de centrala värdena. Och det är inte svårt egentligen, det här. Utan det är ju så här, men vad det gäller många olika tillstånd så vet vi vad vi ska göra, men vi använder oss inte av det vi redan kan. Och det är ett fenomen som går igen i hela vårdsverige nu när det är så enormt fokus på covid och man pratar vektorer och olika mRNA-vaccin på bussar. Man fokuserar liksom på fel saker lite ibland kan jag tycka.
Men för mig, om jag läser om de här topp 4 då, det är kompetensen som passar mig, att det känns personligt och välkomnande, ja, läget och kontinuiteten. Mycket det handlar om trygghet.
Ja, verkligen. Och jag har ju många gånger som jag har haft patienter när jag har tänkt att jag kan inte, jag vet inte vad det här är. Då säger jag att jag ska prata med en specialist om det här eller det här, det här och ditt fall. Det vill säga jag kommunicerar, jag visar att jag tar hjälp, jag visar att jag inte håller på några patienter utan jag har liksom, jag är hänt nog att släppa det. Sånt ger trygghet att man är, ja men då får han hålla i den här sjukdomstillståndet även om man tar in hjälp utifrån liksom. Och då är det återigen, det är kontinuiteten.
Och vi har ju sett inne på vår egen sida, vården.se då, att det är många som går in och tittar på bilder när de ska välja vårdcentraler för att de ska kunna bilda sig en uppfattning. Allting handlar lite om att kunna sätta förväntan och kanske den här trygghetsfaktorn också, att man ska känna igen sig dit man ska gå. För många gånger är man ju ganska utsatt läge när man söker kontakten till det där. Också att det ska vara tydligt vilka kompetenser och vilka behandlingar och att man har den information som är superviktig för de här människorna så att när de väl kommer dit ska de känna sig redan trygga. Där vill ju vi vara en hjälp då att visa upp vårdgivaren kanske från deras bästa sida helt enkelt. En annan viktig faktor som hamnade på plats 7 men ändå som upplevs väldigt viktig, det är ju goda omdömen från patienter.
Ja, och för detta krävs det kontinuerlig uppföljning att man kollar och det skapar trygghet. Någon frågar, vad tyckte du om det här? Och lite mer ingående än 3 eller 4 smileys som vid utgången av när du har köpt en radio. Liksom, man slutar att köpa radios, men en dator. Eller man går på något så trycker man på en knapp. Jag tror att för att skapa trygghet vad det gäller den egna hälsan så måste man ha någon form av någorlunda aktivt uppföljning.
På vården.se så kan ju patienter lämna omdömen. Den viktiga delen här, det är ju som vi ser, och det har vi gjort väldigt mycket undersökningar på. Vet du hur många gånger högre sannolikhet är att den patienten försöker boka på en vårdcentral som har omdömen eller en vårdgivarenhet som har omdömen än som inte har några alls?
Nej, det vet jag inte, men det är många fler.
3 gånger högre sannolikhet är att man går vidare i processen bara för att någon har varit där. Och nu kan man ha lång utläggning om omdömen i sig, men mycket drivs ju av resebransch. Förut så gick man ju på hotellstjärnorna som hotellen själva satte upp i foajén. Men nu är ju mycket omdömen från tidigare scenarier oerhört viktiga. Använda genererat innehåll. Men det kan vi ha till ett avsnitt om. Ja. Vi kan lämna det där och nu. Vi har fått in väldigt många frågor om diabetes. Det är ju en folksjukdom numera.
Oh ja, det är det ju helt och hållet.
Väldigt många som säger här att insulin binder fett. Vad menas med det?
Alltså
är det att man blir tjock av det, eller?
Verkligen inte. Insulin är ett anabolt hormon. Vi har ju talat om anabola. Det är någonting som bygger. Insulin är bra. Insulin öppnar cellerna, öppnar dörren, låser upp luckan och skickar in socker i cellerna. där det ska vara, inte utanför. Och det fungerar, men att man ska bli fet av det, det är en total missuppfattning. Insulin behöver vi, men det är ju ett hormon som hjälper till att lägga på oss energi och muskler, kan man säga. Och få maskinen fungera som den ska.
Jag förstår. Vi har fått in en fråga här från en kvinna som försöker bli gravid. Och hon skriver här, jag har diabetes och försöker bli gravid. Kommer det bli svårare för mig?
Ja, det är lite svårare om man har en... Det beror på hur välskött den här diabetesen är. Men om den är en välskött diabetes, och det mäter man ju med olika blodprover, HbA1c och sådana här över tid. Och sen ser man att det här är en välinställd, då är skillnaden väldigt liten. Men annars så... Det beror sig på lite vilken typ av diabetes det är. Men är man till exempel överviktig, har en diabetes typ 2 eller något sånt där, då vet man att det är svårare att bli gravid.
Så svaret till dig som har skrivit den här frågan, se till och sköt en diabetes och då kommer det förhoppningsvis gå bra.
Verkligen, det är oerhört viktigt att göra det.
Och nu nämnde du här typ 2-diabetes. Jag vet ju själv att det finns typ 1 och typ 2. Men vad är det för skillnad? Vad är de här typ? Finns det fler typer än det?
Ja, det finns en 5, 6, 7 stycken olika. Vi får väl ta det här som ett separat inslag. Men jag kan,
ge oss hissversionen bara.
Ja, hissversionen. Den korta versionen är ju att i det ena fallet så är cellerna resistenta mot insulinet. Och det blir de vid typ 2. Att man har höga insulinnivåer, men det krävs det för att cellerna ska fungera. Typ 1 är en autoimmun sjukdom. Vi har vänt oss mot oss själva och har ingen egen insulinproduktion alls.
Och då kommer ju följdfrågan här på den här frågan var ju då om diabetes är ärftligt. Kan man ärva typ 1 eller typ 2 eller vad
det är? Ja, det finns en... Man vet ju inte vilken var någonstans. Och vilken del är det sociala arvet? Är det som man hör att det sina matvanor? Så det är en viss faktor, och sen är det ju det genetiska arvet också som spelar roll, så att det finns, men det är inte bara det som gäller, utan det är flera saker som samverkar här.
På flera ställen just kring den här debatten till diabetes, det här är en sjukdom som vi orsakar oss själva.
Vad det gäller typ 1 så det vet vi inte. Men typ 2-diabetesen och några av de andra formerna har ju väldigt mycket att göra med hur mycket mat vi stoppar i oss och hur lite vi rör oss. Så det har många andra sociala faktorer som spelar stor roll där.
Så då kommer vi tillbaka till ditt tips som du gav oss i avsnitt nummer 2. Med det här 30 minuter om dagen, 3 gånger i veckan.
Ja, just det. Det är ju det sätt man kan köpa tid.
Ja, köpa tid var det. Och en annan person har frågat oss här. Får man sockersjuka av socker?
Ja, nej, det får man inte. Utan det är socker en mil som vi måste ha. Och hjärnan behöver den för att den ska fungera. Och levern gör ju socker. Så vi har ju hört folk som säger att de är allergiska mot socker och sånt där. Och
det är svårt att bli, va?
Ja, vi hanterar och vi behöver socker.
Och det kanske är missuppfattning där, men det är väl snabba kolhydrater, det är väl mycket socker, eller?
Ja, det är ju bara socker.
Eller hur?
Ja.
En annan av våra personer som har skrivit in frågor till oss skriver här att hon har fått dålig syn sedan jag fick diabetes.
Det korta svaret, det här är ju, det skulle jag kunna prata i månader om. Men man kan se diabetesen som en kärlsjukdom. Har man ett dåligt sockerläge så får man... är trånga kärl, och särskilt på mikronivå. De minsta kärlen, de man inte känner pulsen på, de här mikrokärlen. Och det finns i näthinnan och de blir skadade. Och det finns i nerver och det finns i, i alla extremiteter och sådär. Så att det man får av diabetes när det är dåligt sockerläge är ögonsjukdomar, njursjukdomar. Det är samma mekanism kan man säga. Och kärlsjukdomar. Så att man får fönstertittarsjukan för den som undrar vad det är.
Vad är det?
Ja, det är Claudicatus intermittens heter det. Det är ju den där klassiska, man kan gå 50 meter och så har man så dåliga kärl så att det gör ont. Då stannar man till och låtsas titta i skyltfönster så går man 50 meter. Och därav namnet fönstertittarsjukan.
Mm-hmm.
Det är så det har uppkommit.
Mm.
Men det är alltså en kärlsjukdom. Och då har diabetes får den här effekten. Som om det inte vore nog så får man också någonting som heter neuropatier. Störningar i nervernas funktion, vilket gör att du tappar känseln. Och då får du lättare sår. Och då får du lättare sår på fötterna för du känner inte vad du har sparkat i. Och så har man fått en mycket, mycket ond spiral.
Då känns det som vi helt osökt kommer in på den här frågan vi har fått om diabetesfot.
Det är någonting som kostar miljarder per år bara i västvärlden ska jag säga. Det är väl tusentals miljarder vad man ska uppskatta det till kostnad. Men alltså det är ju så att i och med att man inte känner att man får påverkan på nerverna så att man slår i, man får sår som man inte känner av, man inte tar hand om och då ska de läka. Och det kan de inte, för man har sämre kärl. Och då får du ett större sår. Och så märker man inte av det. Och så får man plötsligt ett sår som inte har läkt. Och då måste man ju hantera det här. Det är alltså en av de vanligaste orsakerna till amputation av fötter och ben.
Det här har jag ingen aning om.
Mm.
Man lär sig något nytt varje dag.
Ja, visst gör man.
En annan, nu får jag ju följdfråga här såklart som poppar upp i mitt huvud kring det här med diabetes. Det är ju, vad finns det för tidiga varningsklockor man ska uppmärksamma? Och kan det vara så som det med andra sjukdomar att ju tidigare man upptäcker, ju lindrare det blir kanske?
Absolut, det är ju verkligen så.
Sjukdomsförloppet?
Ja, absolut. Det är ju över tid man får högt blodtryck och det försämrar kärlen och så här. Och har man haft högt blodtryck i en dag eller när man var ute och sprang sånt här, så det är ju bara bra. Det är av godo. Det är den långvariga stressen, den långvariga påverkan som är den dåliga. Men har du en begynnande diabetes så känner du inte den. Den märker du inte av, annat än om du har det klassiska symptom att du kissar mycket och blir törstig och såna här saker. Men ett högt blodtryck eller ett taskigt sockerläge, det känner du inte av på 10-20 år. Och sen har du de här kärl- och nervförändringarna.
Men vad, om jag skulle misstänka då, eller ha vissa av de här symptomen, när skulle du rekommendera våra användare att de söker vård helt enkelt?
Det ska man bör väl gå på, tycker jag att en frisk 30-åring behöver gå på en läkarkontroll bara för största allmänhet. Det tycker jag inte, men en 50-åring kan jag tycka. Men om den är överviktig och har ett BMI på över 35 så måste man nog, då tycker jag att man ska göra det. För att se till, jag har fått den här frågan och den är ju klurig alltså.
Mm.
Jag hade en 25-årig tjej som hade varit på kontroll och hon hade bra sockerläge, bra blodtryck och mådde fint. Och så sa hon, vad ska jag gå på sådana här kontroller för? Och svaret är, ja det är ju nu det kan upptäckas.
Mm.
Du ska ju inte vänta, man kan inte ta på sig säkerhetsbälte efter att man har krockat med en bil. Utan man måste göra det innan. Och är det så att man röker och har en övervikt så är risken för just de här folksjukdomarna där diabetes inkluderas, den är jättestor. Den är 100% mycket större risk i alla fall.
Sötningen är här och spökar också? Alltså.
Ja, precis. Röker är undantagslöst mest korkade man överhuvudtaget kan ta sig tid att göra.
En annan fråga som jag fått in här, det är en person som undrar om det finns någon koppling mellan zinkbrist och diabetes.
Nej.
Finns det någon sanning där?
Nej, det gör det inte. Inte någon påtagligt. Man kan ha en diabetes typ 2, så kanske det är så att man inte har fått i sig zink heller så mycket. Men det finns ingen direkt koppling mellan att har du zinkbrist så kommer du få det snabbt.
Men nu är jag nyfiken, vad är det att ha zinkbrist? Hur märker man det?
Nej, det gör man
och
inte.
Och hur ter sig det? Nej, man märker inte av det alls.
Nej, inte så. Det är väldigt ospecifika symptom.
Nästa ämne, det har ju med smitta och tvätta händerna och handhygien att göra. Och förutsatt att alla börjar vaccinera och så vidare, kan vi gå tillbaka till det normala? Behöver vi tänka lika aktivt på det här?
Ja, det tycker jag. Det är väl en jättebra grej. Det har ju, influensan till exempel har ju nästan försvunnit det här året på grund av till stor del de våra nya kunskaper inom hygienområdet. Likaså vinterkräksjukan har nästan inte varit någonting i år. Det får man också hänföra till den ökade hygienen. Så att jag tycker inte vi ska gå tillbaka till som det var. Utan det är den enskilt då i normalfallet bästa åtgärden man kan göra. Det är att tvätta händerna när man kommer hem.
Mm. Och har du något tips då hur man kan undvika smitta när man ska gå på toaletten?
Ja, precis. Det har jag absolut det.
Vad gör man då?
Man petar sig inte i ansiktet. Man petar sig inte i näsan. Man slickar inte på fingrarna. Tvätta bort det med tvål och vatten. Det är ingenting konstigt. Och det är därför jag menar det här att man kommer utifrån. Man har tagit på en ledstång där det sitter virus och det sitter bakterier och allting. Det är inget bekymmer. Frågan är bara vad du gör med handen. Mm.
Så hör ni det nu?
Ja,
så tvätta, gå på toaletten men tvätta händerna.
Men tvätta händerna när man är klar. Det är hemligheten.
Och för nu kommer vi in då på nästa ämne i det här med handhygienen. Och vilka är de vanligaste, de här osynliga smittkällorna i hemmet?
Det är nog mjölktätra man samsas om, man dricker mjölk direkt. Alltså, jag tar bara några exempel.
Man halsar ur flaskan.
Men med små barn så gör man ju det alltid. Mm. Men det är just det här petandet med fingrarna i munnen som då är ett problem. Sen så är det nog att det är närheten, flåsandet, det är här, den här plymen av aerosoler, av vätska från våran mun som är den största smittspridaren. Och inte att man har tagit på en ledstång eller på något kökshandtag.
Sen har jag läst någonstans, jag vet inte om det stämmer, men det kanske du har en åsikt om. Åsikt tror jag säkert att du har, men det är ju det att många gånger så är telefonen eller iPaden mycket smutsigare än disktrasan.
Ja, så är det också. Men ändå så blir vi tål rätt mycket. Ja. Men det är de smutsigaste, skitigaste sakerna i hemmet, bortsett från toaletten då, kanske är mobiltelefonen och munnen.
Och nu när vi pratar om det här med handhygien, finns det någon risk att man kan göra för mycket? Kan man duscha för mycket till exempel?
Ja, det kan man absolut göra. Och vi behöver säkert inte duscha så många gånger som vi gör, men det är en kulturfråga. Man duschar när man vaknar, man duschar innan man gymmar och man duschar efter man gymmar och man duschar innan man går och lägger sig. Det torkar ut huden, det tar bort det naturliga fettlagret och minskar försvaret. Så att jag spritar ju mig kanske 40-50 gånger om dagen i och med att jag byter mellan patienter och sånt där. Så att det gäller till att se till att man kan ha mjukgörande, för annars så tar du bort naturliga fettlagret och du får som ett eksem istället, och där trivs bakterier.
Men nu är du här i egenskap av doktor Mikael. Mm. Och vad skulle du ge för riktlinjer? Hur ofta ska man duscha på en vecka?
Alltså efter att man har svettat men man behöver inte duscha sig innan man går.
Men ur ett medicinskt perspektiv liksom.
Då räcker det gott. I ett strikt medicinskt perspektiv så räcker det varannan dag lätt. Det räcker gott.
Dr. Mikael.
Ja.
Stort tack för idag och vi ses ju snart igen.
Ja, det gör vi.
Och till alla er lyssnare, tack för all den fantastiskt positiva feedback vi har fått och alla era kloka frågor. Och är det något nu som du funderar över, är det något som du inte håller med om? Hör av dig! Och antingen då via Instagram eller gå in på vården.se. Och gör nu som Dr. Mikael säger, för det är faktiskt superenkelt att hålla både vinterkräksjukan och influensan i schack. fortsätt tvätta händerna. Tack för idag.